Då läser vi ifrån Lukas. Jesus sa till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa. Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte. Vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Sätt dig ner genast och skriv 50. Sedan frågade han näste man. Och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederlige mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det där är ord och inga visor. Jag kanske inte ska säga, är det någon som har någon fråga om den här texten? För då blir det väldigt mycket. Jag tänkte börja en annan ände. Jag tänkte komma tillbaka till texten, men jag tänkte börja en andra änden. Temat är ju goda förvaltare. På min mammas sida i släkten så finns det en präst. Han hette Martinus Laurentius och var från Torpsocken. Han var med och skrev under Svenska kyrkans bekännelseskrifter 1593. Han står med i listan där. Jag har faktiskt kollat det. Det var det slutgiltiga steget på reformationen. Så jag har alltså en anfader som var med och tog liksom då slutstegen när det gäller reformationen. Det tycker jag är lite coolt där, tycker jag. Även om det fanns mycket konstigheter runt den här reformationen och kungen som konfiskerade, han var mest ute efter pengar sägs det, och så vidare, så fanns det hos många en from vilja att faktiskt göra någonting av sin tro. Nu fick man till exempel rätt att läsa Bibeln på svenska. Det är rätt, alltså det tänker man inte på, men det här var liksom steget om man fick läsa Bibeln på svenska. Och plötsligt förstå vad det var man läste. Man fick också sjunga psalmer på svenska. Det var inte längre de här latinska Agnus Dei och Gloria som liksom man sjöng hela tiden. Utan nu var det psalmer som vi sjunger psalmer. De kom ju här. Så det som hände, och det han var med och skrev under, det var att den kristna tron stod i centrum. Helt plötsligt. Alltså en ny sätt att uttrycka sin tro på. Att förmedla tro och att tron på Kristus för den enskilde individen var viktig. Det var inte bara kyrkans, alltså det kyrkan och prästerna gjorde som var viktigt, utan nu var individen viktig. Alltså jag romantiserar ju min förfäder och tänker att han tillhörde naturligtvis dem. Men det är inte så svårt att tro det, för han kommer från trakter som var ganska religiösa. Så. Men det här var ett revolutionerande nytänkande som han var med och skrev under. Jag tycker det är stort. Det är ett av mina arv som jag har med mig. På min pappas sida så finns det några släktingar, och de kommer ju från Jämtland. Och söder om Storsjön i Jämtland för 170 år sedan. Ni vet Oviken och de trakterna. Tänk er 170 år sedan. Det är länge sedan. De tillhörde det som man kallade läsarna. Som samlades för att läsa Bibeln. Och man läste Bibeln för att förstå vad var det egentligen Bibeln sa. Och man tyckte kyrkan hade tappat sin tro. Prästerna var inte så intresserade. Och man ville faktiskt reformera det kristna livet. Och jag har ju fått berättas att när bygden samlades för slotten, då kunde man sitta uppe på nätterna och diskutera dopfrågan. Eller frågan om frälsning, nåd och liknande saker. Alltså man satt uppe på nätterna och diskuterade. Liksom, vad säger Bibeln om det här? Och en del av dem tyckte, ja men sen säger ju lutherska läran. Och andra säger, men så här säger ju Bibeln. Och mina släktingar tillhörde de som hävdade vad Bibeln sa. Mot andra då som hävdade att det här säger Luthers. Och det här är också ett arv som jag har med mig. Alltså grunden i väckelserörelsen som kom för 170 år sedan. Som var full av människor som brann av det här. Att varje människa måste tro. Och man, där var man ju med. Man formade församlingen. Man byggde kapell fast man inte hade råd. Och det var ju ett väldigt energi och iver i det här. Det är söndagsskolan har ni hört talas om. Den kom ju då. Den fanns inte innan, utan den kom ju med väckelserörelsen för 170 år sedan. Till att börja med var det ju faktiskt skolan för barn som inte kunde gå i skolan i veckorna. Utan man var tvungen att jobba för att försörja familjen. Och då arrangerade väckelserörelsen skola på söndagar. Så man fick lära sig läsa och skriva. Men man utgick då från Bibeln. För att man skulle också få med sig något i livet. Men det är liksom, det fanns en välvilja i det här. Och pastorerna hade gudstjänster rätt ofta. De som åkte runt i byarna och så vidare. Och min farmor, hon berättade att de spände på sig skidorna. Och sen så och for de iväg, ett gäng. Och så kom de hem till någon. Och så samlades alla i köket. De minsta satt på pottan. Och de stora försökte sätta sig runt omkring då. Och sen hade man både söndagsskola, gudstjänst och annat. När man ändå träffades sådär. Så det var ett sätt att umgås, sätt att vara på. Så det där är mitt arv. Jag vet inte, har ni koll på ert arv? Om vi då kommer tillbaka till den ohederliga förvaltaren, så finns det väldigt mycket att säga om det. Alltså, det är väl, vi är ju idag utsatta för bedrägerier. Många människor som på olika sätt försöker lura till sig både det ena och det andra. Och de är ju väldigt metodiska. Och de ringer upp folk. De presenterar sig och sen så kommer de med ett erbjudande som man då ska nappa på. Eller hur? Mm. Om vi då läser den ohederlig ur lite det här perspektivet. Jesus såg hur den ohederlig förvaltaren använde metoder för att så att säga lösa sin situation. Han tog tag i en situation och hans iver att tjäna mammon var så stor att han började göra goda handlingar faktiskt. De här människorna som då levde i ett system där pengar, gåvor och makt gjorde att många var ju förtryckta. Många av de här bönderna var ju utsatta. Hårt utsatta, de tillhörde de lägsta när det gäller liksom få svårt att klara ekonomin och sådär som vi känner igen idag. Och han började göra gott. Det var att han ska ju ner på skulderna. Han gjorde en skuldavskrivning som det heter. Skuldsanering kallas det i Sverige när man får allt avskrivet. Men han fick inte riktigt allt avskrivet. Men ändå, han lättade på deras bördor. I sin iver att se om sig själv och sin egen då, relation till pengar. För han hade säkert samlat på sig en del. Eftersom han hade tagit pengar, förskingat pengar. Men han kontaktade folk, han ordnade så att de här kom till honom och fick den hjälp. Och han fixade och han donade och han ordnade. Och då så ställer Jesus den här ohederlige förvaltaren och säger: hur är er iver att tjäna Gud? Har man samma iver som när man stannar i en sån här ekonomisk dilemma? Har man samma iver att tjäna Gud? Även när man då inte kanske är ute efter pengar utan är efter att vara trogen och göra det Gud vill att man ska göra. Att vilja tjäna Gud för andra syften än för sin egen ekonomisk skull. Utan för Guds skull, för människors skull, för att älska sin nästa. Helt andra värden i basen för den här iven. Men hur använder man metoderna för att tjäna Gud? Alltså finns det, ska man ta vara på det som finns av metoder för att tjäna Gud? Ska man se liksom den här iven att om bedragarna ringer upp och liksom vill att man ska komma, hur många, alltså det gjorde man ju i början av väckelsen. Och det gjorde man säkert på 1590-talet också. Det fanns en iver i det här. Vi gör någonting nytt. Om man tog kontakt, man pratade med folk, man gjorde saker. Och det är lite, jag tror, den här iven som Jesus pratar om. Att våga se möjligheterna på ett nytt sätt. Och sen bara bevara en iver att, ja men visst, vi ska göra så här. Och att det är den här att sprida andra värden är också liksom en väldigt viktig del. Alltså vad står Kristus för idag? Vad är det viktigt för oss? Alltså att ta fram, att leva med och leva för. Det tänker inte jag svara på, det får ni fundera på själva. Men ni som är unga, ni har ett arv att förvalta av iver. Av kärlek till människor. Det är ju det som man förvaltar egentligen. Av nåd, att förkunna nåd och frälsning till människor. Det är ju det arv vi förvaltar. Och sen så lägger vi på psalmer och sånger och så vidare. Ovanpå det. Som vi tycker passar vår tid. Men iven är densamma. Och det är det som är som mina förfäder. De var med och ville förändra. Att människor skulle drivas av en sann kärlek till Gud.